Det här avsnittet är sponsrat av Bisnode. Bisnode är ett av Europas ledande data- och analysföretag, och de hjälper dig att fatta smartare affärsbeslut. Tillsammans med er som lyssnar så vill de nyfiket utforska morgondagens datadrivna samhälle. Vad innebär egentligen AI, maskininlärning och automatisering för samhället, för företagen och ja, inte minst för oss människor? Vi säger tack till Bisnode.
Välkommen till livepodd med Kjellander Björk på Hotel at Six i Stockholm. Vi är på The Serendipity Challenge Summit Stockholm 2018. En konferens om entreprenörskap och tillväxt, innovation och tech, startup. The Serendipity Challenge är en tävling, men också ett event där vi tillsammans med väldigt många andra pratar om hur disruptiva teknologier skapar morgondagens samhälle. Jag heter Mats Björk, jag är digital strateg på Esatto, och med mig har jag som vanligt Andreas Kjellander, Creative Director på Gullers Grupp. Hej Andreas!
Hejsan Mats!
Är vi själv?
Vi är inte själva. Vi har vid min sida ingen mindre än Jonas Wig som är Nordenchef på Min Doktor. Välkommen!
Tack så jättemycket!
Jättekul att du kunde kika in här på poddstudion.
Fantastiskt kul att vara här!
Jag tänkte jag säger några ord och introducera dig så alla lyssnare är med på banan här. Du har en bakgrund från med livestreaming och Bambuser innan du då blev Nordenchef för Min Doktor som erbjuder läkarbesök över nätet. Vi tycker att det här, ni tillhör verkligen den här skaran av spännande digitala vårdbolag som vi läser så mycket om här i tidningen och media. Era läkare, de använder sig främst av skriftlig kommunikation med patienten och har då en strukturerad datainsamling till hjälp för att ställa diagnos. Det är intressant, så det ska vi gotta lite grann i. Bolaget grundades 2013. Sen starten så har ni hanterat cirka 200 000 runda slängar patientärenden, varav majoriteten är senaste året, ska man kunna säga.
Ja, exakt.
Kul. Ska du kunna beskriva din roll i bolaget? Vad är det du gör?
Absolut. Min roll är ju ganska så omfattande. Men i kärnan egentligen så handlar det om att ta då folk från ganska diametralt olika världar och få dem att samarbeta. Det handlar å ena sidan om att få läkarna med all den expertis och medicinska kunskap som de besitter, erfarenhet från de existerande systemen och hur man hanterar patienter, att jobba effektivt och innovativt tillsammans med produktutvecklare, designers, kvalitetsteamet som vi har som är väldigt stort och även våra affärsutvecklare.
Är ni liksom korsfunktionella team på något sätt, så att någon med jättebra kunskap om just läkevård sitter samman med någon som ska ta fram en digital produkt? Eller?
Ja, det är så vi måste jobba. Ja. För oss så är som sagt, jag menar, läkarkompetensen är kärnan i det vi gör. Och sen så försöker vi vända och vrida på allting och se hur kan vi göra saker och ting annorlunda, framförallt bättre, mer patientsäkert och mer effektivt.
Läkarna här, jag riktar in mig på dem lite grann. Kommer man från techscenen, då har man ett systematiskt sätt att se på verkligheten. Du bryter ner det i klossar och sorterar och donar för att man liksom ska förstå verkligheten så. Ser man, och läkarna kommer ju från en annan domän, och de här korsar varann. Vad uppstår det då? Lär de sig någonting från tech som gör att de blir bättre och vice versa?
Ja, men det skulle jag absolut säga, och jag tror att det som gör att många av våra läkare jobbar på Min Doktor, det är just en vilja att få ta del av all den möjligheten som digitaliseringen ger. Och just då den strukturerade datainsamlingen är ju någonstans också kärnan i det som vi tror kommer att bli storheten i digital vård. Ja. Där man kan skapa beslutsstöd som kan hjälpa läkarna på ett helt nytt sätt. Man kan prata om augmenterade läkare.
Ja, men jag gillar det, för Andreas och jag, vi pratar väldigt mycket om att vi vill att teknologi ska förstärka människor, inte liksom sätta en skärm eller poddmickar mellan oss när vi ska diskutera.
Men den här datainsamlingen du pratar om, är det den som liksom du går igång på mest vad gäller då framtidens vård? Är det den som gör dig liksom mest exalterad när du ser möjligheterna eller någonting mer?
Nej, ja, jag skulle väl säga att det är blandningen. Det är att utnyttja det digitala när vi kan göra det. Det handlar om att involvera patienter i patientresan. Låta patienten få vara med och göra en del av arbetet. Just exempelvis att fylla i den här digitala anamnesen för att ge läkarna en så god bild som möjligt av patienten. Det är en del utav det hela. Och sen så tror vi definitivt att det digitala behöver på sikt få blandas med det fysiska.
Absolut. Egentligen reduceras bort som ett ord så att det blir den nya normen på något sätt. Väl?
Helt enig.
Ja. Du säger ju där också att majoriteten av de här läkarbesöken har skett under kanske senaste året. Mm. Skulle man kunna säga att den här digitala vården har slagit igenom på riktigt nu?
Absolut. Det skulle man kunna säga, sen så fortfarande så ska man komma ihåg att vi tillsammans med våra branschkollegor står fortfarande för en väldigt liten procentuell andel utav primärvårdsbesöken idag. Så det finns ju fortfarande väldigt, väldigt mycket kvar att göra. Men på det stora hela så mycket större medvetenhet.
Mm. Jag tänker på det, 200 000 ärenden. I slutändan då, när man har gjort 10 ärenden hos er, jag leker mig in att jag är en patient, då kommer jag ha en viss förväntan på vård. Vad händer i konflikten mellan min förväntan och den icke-infriande, potentiellt icke-infriande förväntan hos de som inte eller som har ert arbetssätt? Har vi en stundande konflikt där? Eller? Vad ser du?
Kanske.
Ja.
Vad jag
fiskar efter det är ju att Facebook sätter liksom standarden och förväntan för hur information ska distribueras, alla vi andra måste liksom springa efter. Och lite grann liknande blir det ju när man då kommer med ett nytt arbetssätt, ett nytt sätt att göra saker, ett nytt sätt att kommunicera. Det innebär att andra blir lite grann tagna på sängen och shit, måste vi liksom, det här blir ju svårt då att överträffa då.
Ja, men vi hoppas ju också att, jag menar, för oss handlar det mycket om att kunna inspirera andra också.
Ja.
Vi tror ju att, jag menar, om man tittar på det som har hänt inom digital vård de senaste åren, så har det ju faktiskt, även ifall det varit stora debatter runt folk har varit skeptiska, så har det också faktiskt initierat en väldigt mycket snabbare innovation på ställen där man kanske traditionellt sett är lite långsammare. Mm.
Det är så vi ser att vi ska skapa en innovation för att skapa en bättre vård på något sätt.
Ja, det tror jag också. Det måste vara folk som och det måste finnas de som tar initiativ, ligger i framkant, våga utmana med stor respekt för vad de områdena som man faktiskt verkar inom.
Ja.
Vi har enorm respekt för att vi verkar inom sjukvårds branschen. Mm. Och vi har en enorm respekt för våra patienter, för våra läkare och för samhället i stort. Men så länge man har den respekten så tror vi liksom att man måste våga utmana där det är möjligt. Mm.
Läser man lite grann om vad man säger, om ni får väldigt mycket cred och mycket positivt, men om det är någon kritik som vi då har sett, så är det ju, verkar det ju centreras kring att ni gör det för tillgängligt med läkare. Alltså det blir lite knepigt. Mm. Inte det, ja, bra.
Det är såklart en svår fråga om man tycker att vi gör det för enkelt att gå till läkaren. Så som vi ser det så vill vi göra vård tillgänglig för alla. För oss handlar det också mycket om att triagera ut de som inte är i behovet av vård.
Ja.
Och det kan vi göra digitalt.
Ja.
Vilket exempelvis sparar sjuksköterskeresurser. Vi tar givetvis inte betalt i de fallen där vi ser att en patient ändå kommer in men inte behöver vård. Så att jag skulle säga att vårt system är väldigt effektivt vad det gäller att ge patienter den vård de faktiskt behöver.
Mm. Jag ska en fortsättning på det. Det är väl egentligen det vi pratar om här då, att sättet som ni sorterar och triage, säger du, sättet som ni sorterar är systematiserat med ett digitalt synsätt som gör att kontakten med läkaren kommer tidigare. för att ni kan sortera på ett bättre sätt och alla kan få en bra vårdupplevelse oavsett liksom. Ja, det borde vara målet.
Ja, exakt. Ja. Jag menar, det handlar om är att, som sagt, rätt vårdnivå vid rätt tidpunkt.
Ja.
Och om det sen är att man får träffa våra läkare eller att vi sorterar ut eller sorterar personer som kanske är i behovet av självvård som man kan få via apoteken till exempel eller via 1177. Eller för den delen att du behöver åka direkt till akuten för att det är livshotande.
Ja, så just det.
Det är någonstans där i.
Den här, och det, för mig då som Mats leker, jag kan också leka om jag är patient här. Mm. Och man besöker er, eller man skriver till er, eller man får sitt svar, eller man besöker sin fysiska. Om man tänker på själva kundresan i den här, kan man ta med sin diagnos från er vidare sen till sin lokala vårdcentral i det fysiska besöket? Och fungerar det tillbaks? Får man ihop den här kundresan?
Absolut, och det är klart att det är en stor utmaning att få ihop hela vårdresan. Vår journalhantering är givetvis en del av central MPR då. Så att när du sen går till din vanliga vårdcentral så kan de se vad läkarna hos min doktor har sagt.
Får jag fråga dig, hur klurigt var det att få ihop det? Med rådande liksom masterinformation och tjänste.
Vi kan väl säga som så här att möjligheten för oss att dela med oss av vår information till en början var kanske inte så klurigt. Det finns andra betydligt mer komplicerade och jobbiga saker.
Du pratar vi om en ganska central del av digitaliseringen här. Om vi inte tittar specifikt på hälsa utan hur ska klassiskt myndighetsutövande information kopplat till identitet distribueras på ett sunt och säkert sätt. Det klurar vi ju på många fronter. Och mognaden är olika i olika domäner om man säger så. Men här, jag vet ju att nu langar jag, Inera och andra har ju liksom jobbat och har haft mycket initiativ kring det här. Ser du liksom att det progressar, går framåt?
Det skulle vi nog generellt sett säga,
ja.
Absolut. Och vi tror och hoppas att det finns en vilja att släppa in oss på samma villkor som alla andra. Vi tror att det är ett måste. Och det är klart att man kan försöka att stoppa digitala initiativ som oss och våra kollegor. Men i slutändan så tror vi att det här kommer att ske.
Ja. Sista där, Andreas. Man skapar ju inte en myndighet för digitalisering av offentligheten för att det går fort. Och det, nu busar vi lite, men det är ju viktigt för fanken. Vi ska ju bli bättre med mindre resurser. Det är ju en hållbarhetsfråga.
Exakt.
Vi ska ju må bra tillsammans i hela nationen och då måste vi få ordning på plattformarna och datat och mastern och sådär.
Absolut. Och jag menar, vi har alltid sagt och fortsätter säga att vi är väldigt öppna med vår data. Vi delar gärna med oss av den. Vi jämför gärna om det hade funnits saker att jämföra mot. Nu finns det väldigt lite. Och sen så tycker vi som sagt, huvudsaken här är precis som du säger att vi måste jobba tillsammans. Vi vill inte jobba mot någon utan jobba tillsammans för att förbättra.
Och det tar ju verkligen fart nu. Men hur skrapar vi lite på ytan. Vad är det ni kämpar med? Vad vill du försöka få till just nu? Vad har du tänkt på idag på väg hit?
Det är väl många saker vi kämpar med. Framförallt så kämpar vi med att få en större acceptans. Både hos politiker men också hos läkarkåren. Få en öppenhet för att se med ett öppet sinne på det vi gör. Och se på de sakerna som vi faktiskt gör specifikt. Inte bara konceptuellt. Digital vård, man kan inte behandla benbrott digitalt. Nej, det är klart att man inte kan det.
Nej.
Men det finns väldigt mycket annat som du kan behandla och diagnostisera. Och vad vi gärna vill är att man ser liksom under huven också på alla de här sakerna som vi gör för att exempelvis förbättra beslutsstöden för läkarna, förbättra patientsäkerheten, göra det enklare för patienter och en tryggare vårdresa.
Kommer ni, jag tänker i Om jag pratar om koncept då. Jag tänker ju att en plattform ska klara av att vara så kallat deterministisk baserat på stor datamängd. Att den ska kunna berätta att ja, men till 86% sannolikhet så är det liksom någonting åt det här hållet. Då som kommer från det här strukturerade datasamlandet. Och att det någon, och helst skulle jag vilja att den plattformen fanns nationellt på något sätt. Skulle det vara någonting, ser du det, Jonas, framåt?
Ja, men när vi tittar på att jobba med att utveckla våra beslutsstödssystem så handlar det mycket om att ge läkarna stöd att fatta rätt och snabba eller effektiva beslut.
Ja.
Och hela det beslutsstödssystemet är ju baserat på all den data som vi kontinuerligt samlar in på ett strukturerat, strukturerat sätt. Och jag menar, det i förlängningen skapar ju väldigt stora samhällsvinster.
Det kan ju bli, alltså, det ska ju bli kul om vi liksom blickar lite framåt. Det blir ju kul att se när läkarna levlar. Liksom när vi låser upp deras nästa förmåga. Om de kan vara den här överläkarleveln tidigare med förstärkning från er då, egentligen på något sätt. Vad blir det? Vad blir en överläkare då? Liksom när de är riktigt förstärkta, superprecisa i diagnoser, har liksom äkta visdom, uppstår i huvudet mycket tidigare. Ser ni liksom, drömmer ni om det där?
Ja, jag skulle säga lite grann som vi pratade om här innan, att jag har väldigt stor respekt för läkarkåren och för läkaryrket, och är själv, har själv inte medicinsk bakgrund.
Nej.
Så för mig och egentligen för hela vårt team så handlar det mest om att ge läkarna så mycket bra och sorterad och tydlig information som någonsin möjligt för att de ska kunna fatta rätt beslut. Sen vad det tar ända i förlängningen, det tror vi är som sagt i samhällsvinster för att man är mer effektiv i resurshanteringen, samhällsvinster för att patienter slipper i många fall ta sig till vårdcentral och sitta och vänta, bli sjukare, förlora arbetstid och som sagt också i en friskare befolkning.
Tror du, Jonas, att vi kan få fram en prediktiv liksom holistisk hälsobild för mig som patient så att jag får någon form av tjänst som säger åt mig, men du Mats, du ska nog chilla med hamburgare nu eftersom, och så sen på, baserat på data så kan den se att mina mönster liksom leder fram till en sämre hälsostatus och till slut då blir kopplad till er. Går vi den vägen?
Det skulle ju då sticka in betyda färre besök till er.
Ja, det gör inte oss någonting.
Nej.
Det är ju, jag tror som så här, det ska sägas också att nästan alla nog som jobbar på min doktor jobbar på min doktor för att vi vill skapa ett bättre och friskare samhälle och med ett mer effektivt resursutnyttjande. Och om det i slutändan leder till att färre kommer till oss, så länge vi kan vi hjälpa dig att, att få styr på din hälsa tidigare och vara en preventiv coach istället.
Ja.
Så är det,
för jag menar,
minst lika gott för oss.
Jo, men för värdet genereras ju hos mig preventivt med er, liksom med ert arbete. Kontaktpunkten med läkaren, det är ju bara en metod för att få koll på min, eller liksom en metod för att bevara min hälsa, och ju tidigare man kan lägga den, ju bättre potentiell hälsoupplevelse.
Ja, och framförallt så är ju ofta läkarbesöket reaktivt.
Ja, precis.
Och jag menar, det är klart att vi vill kunna jobba proaktivt också. Det är ju någonstans, vi vill vara en hälsopartner.
Ja, men där har du ju ett jättefint begrepp.
Blickar vi där då? Tänker man framåt där? 5 år framåt? Vart är ni då?
Det är en jättebra fråga. Vi, som sagt, vi vill vara en hälsopartner. Och vi vill att samhället ska må bra. Vi vill att samhället ska må bra både utifrån fysisk, mental aspekt, ekonomisk aspekt och livskvalitetsaspekt. Och där tror vi att vi behöver få ihop alla de här olika delarna. Vi behöver få ihop det preventiva. Vi behöver få ihop tillgången till effektiv och god vård, vare sig den är fysisk eller digital eller någonstans där mitt emellan.
Och den här, jag tänker, tittar man på det här då, eventet, vi gick igenom listan, jag tror det är politiker från alla partier som är med. Tittar man på de som liksom befinner sig här idag, Jag vet inte om du har hunnit gått igenom listan. Eller, det är ganska tidigt på dagen här. Du får väl dyka upp. Jag hade tänkt att jag skulle fråga dig i alla fall om det är någon du känner att den här personen vill jag arbeta med här. Mm. Den här skulle kunna kliva ombord på min doktor och hjälpa oss ta
bra
nästa steg.
Bra fråga. Blir jag tagen på sängen? Mm.
Du, får, du, kan väl fundera, du kan väl fundera lite grann på det här. Det är tidigt.
Jag ställer mig och knackar på rutan här sen.
Spanar man framåt så... Jag menar, i var och varannan konversation här på Serendipity Challenge så kommer konceptet AI nämnas och kanske konceptet blockkedjor nämnas och säkert några andra sådana där som man skulle kunna kalla buzzwords, men också är det de figurerar som term av en anledning. Det är ju för att de är potentiellt centrala i att vi ökar hastigheten i digitalisering nu. Vart passar AI in hos er?
Ja, men det är självklart att man kan tänka sig AI som en drivare i vår plattform. För oss är det dock viktigt att, återigen, med respekt för det område vi verkar inom, så är det väldigt viktigt att vi tror inte att det är vår plattform eller våra algoritmer som ska fatta beslut.
Nej.
Nödvändigtvis. Inom en liksom överskådlig framtid. Utan vi ska se till att finnas där med digitala beslutsstöd för läkare som sedan kan ta den informationen och göra sina egna bedömningar utifrån det.
Just det. Det är superintressant.
Men kikar man på en allmän mognad ändå, nu ska jag bryta lite i det här. Ja, och vi kan ta bort det från din bransch, utan vi bara tittar allmänt. Så startar vi ju med beslutsstöden som sen blir potentiellt preventiva, att den kan se mönster och den kan visa att det här är den sannolika tendensen. Den kan ju komma fram till att den kan presentera ett beslut utifrån determinism, den kan säga så här, 86% där och den riktningen. Och i slutändan så kommer det bli förmodligen en glidning till att ja, men vi låter plattformen ta bulken av beslut där vi ligger över 90% i determinism. Vad blir det? Hur viktigt är etiken då när vi kommer till den punkten? En ren spekulativ framtidsfråga.
Jättebra fråga. Jag tror det är ju mycket en fråga om en mognad, mental mognad hos folk att kunna acceptera att maskiner ibland kan göra bättre bedömningar än vad människor kan. Att man kan ta in så pass mycket datapunkter så att det är helt oöverträffbart ur ett mänskligt perspektiv. Vi nog är liksom nu lite försiktiga med att gå ner den vägen, men självklart är det så att menar på ett gäng års sikt. Så det är det ju.
Vi tänkte, alla gäster som vi får hit idag, tänkte vi ska ställa samma fråga till. Mm. För att liksom se om vi kan hitta några strömningar i det här. Och vi tänkte fråga dig, hur stor skulle du säga att digitaliseringen är?
Hur stor den är? Ska jag med fingrarna?
Ja, med fingrarna. På podden. Visa, som Mats brukar göra.
Nej, men för ur vårt perspektiv så... Jag menar, så upptar den ju all vår tankeverksamhet. Vi funderar på hur kan vi använda digitala verktyg för att skapa en bättre fysisk verklighet. Hur stor den är? Ja, den är ju allomfattande.
Ja, men det är bra. Där har du ett bra begrepp. Vi är ju...
Kaffet är väl fortfarande fysiskt, ja, inte så digitalt.
Men tänk er med rätt verktyg här så kan vi ju förstärka kaffeupplevelsen och till slut så blir det så här, vi behöver inte ens det fysiska för att generera upplevelsen och då kan ju digitaliseringen vara ganska stor.
Och kan få personaliserat kaffe.
Ja, precis. Ja.
Exakt rätt blandning. Exakt. Ja. Stort tack för att du tog dig tid.
Tusen tack för
att du kom. Hoppas du får en trevlig dag här på Serendipity Challenge.
Kör hårt nu.
Hej.
Hej. Tack. Hej.